P1 är där för första gången. Dagens Eko i hjärnan på Louise Epstein, också där för första gången. Och sen har vi söndagsintervjun som kommer att vara med.
Klockan 13 börjar det här och håller på fram till 18 och rullar det bara på då helt enkelt under de här timmarna.
Ja, men det är precis det gör. Man är inne i appen, det kommer finnas 3 strömmar från de olika scenerna. Programmet som jag förstår att många kanske är sugna på att veta hur det ligger till, det kan man hitta på sverigesradio.se/podfest.
Vad är huvudsyftet med det här?
Ja, men det är att visa upp Sveriges Radios enormt fina utbud av poddar. Det är det handlar om.
Säger Carina Claesson, projektledare för Podfest. Ett evenemang från Sveriges Radio som vi följer i appen Sveriges Radio Play. Lördag 29 mars mellan klockan 13 och klockan 18. Imorgon alltså Podfest. Närmast här i P1, nyheter, klockan är 11.
I Ekot nu om senaste nytt kring den kraftiga jordbävningen i Sydostasien tidigare idag. USAs geologiska myndighet befarar att många har dött i jordskalvet och att många har skadats. Men nu direkt är vår Asien-korrespondent Axel Kronholm. Ja, vad har kommit fram om omfattningen så här långt, Axel?
Ja, den myndigheten du nämnde där, de uppskattar att det kan röra sig om tusentals som befaras döda i den här jordskalvet, och det är ju en uppskattning baserat på vad vi vet om skalvets natur och var det hände. Men jag nås ju nu av uppgifter från civilsamhälle och lokala hjälporganisationer runt om i Myanmar i det drabbade området som rapporterar om dödsfall. De är ju också inte än så länge inte bekräftade, men det tyder ju på att det kan vara en väldigt stor omfattning på det här jordskalvet.
Och skalvet inträffade ju i Myanmar med magnituden 7,7. Vad är det för land som drabbas nu, skulle du säga?
Det är ju ett land i inbördeskrig där man redan har en väldigt utbredd hunger. Kriget gör ju också att det kommer att vara svårt att nå fram med hjälpinsatser, det är det redan. Och man har redan närmare 20 miljoner invånare i landet som är i behov av humanitär hjälp, alltså omkring en tredjedel av befolkningen. Så det här är ju redan ett väldigt plågat land som drabbas av det här nu.
Och det säger vår korrespondent i Asien, Axel Kronholm, med direkt här i Ekot. Och svenska utrikesdepartementet UD uppmanar svenskar i jordbävningsdrabbade i Sydostasien att höra av sig till sina anhöriga. Och jordbävningen som inträffade i Myanmar har haft stor påverkan även i Thailand. Det kommer nu uppgifter om att minst 3 personer bekräftats döda efter att en skyskrapa rasade i jordbävningen i morse, svensk tid. Och svenskar på plats i Sydostasien bör även hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i medier och följa lokala myndigheters råd och anvisningar, rekommenderar UD. Senare idag så hålls häktningsförhandling i Stockholms tingsrätt mot svensken Osama Krayem som misstänks för bland annat grova krigsförbrytelser och terroristbrott i Syrien. Han misstänks för att i samråd med terrorgruppen IS ha avrättat en pilot genom att elda upp piloten instängd i en bur. Gärningen filmades och spreds som propaganda. Krayem har utlämnats från Frankrike där han redan avtjänar straff för terrorbrott. Ekots nyheter klockan 11 med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
I dagens P1 Kultur så blir det fest, för vi tillkännager vinnaren av Sveriges Radios Nobelpris 2025. Och det är ni lyssnare som har röstat och lyssnat. Klockan 13 berättar vi vem det blir. Så innan dess hinner ni ju höra alla de 5 nominerade novellerna i vår app, Sveriges Radio Play. Dessutom kommer ni få en intervju med den brittiska regissören Andrea Arnold. Hennes nya film Bird har premiär till helgen. Hör vad musiken betyder för henne när hon jobbar. Och så får vi besök i studion av regissören Linus Tunström. Nu sätter han upp Juloratoriet på Dramaten. Juloratoriet som ju är en roman skriven av hans pappa Göran Tunström. Jag heter Lisa Bergström. Om ni lyssnar på oss klockan ett så får ni reda på vem som vinner Sveriges Radios Nobelpris 2025.
På återhörande säger vi till kulturredaktionen. Så det blir hög tid att släppa fram kollegorna på stilredaktionen.
Hallå modedoktorn.
Hallå.
Jag har en liten fråga.
Shoot.
Till doktor Susanne Ljung. Om det var så att du fick möjligheten att skriva ut ett plagg på recept till alla som har någon form av modekris eller modesjuka. Vilket plagg skulle det vara?
En tröja av kashmir.
Varför då?
Därför den är mjuk, mysig och skön att bära och funka jämnt. Man blir lite på gott humör av att ha en sån på sig.
Mår man bättre?
Ja.
Skulle det gå så långt som att mena att staten skulle gå in och subventionera kashmir?
Ja, för att det är dyrt och möjligen, men kanske inte skulle gå så långt.
Bra, då har vi klargjort det. Och idag så är det historisk premiär här i Samtal med stil. Vi ska ha vår första frågepodd. Är du redo?
Ja.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Alla vet ju att det liksom ingår i titeln doktor att då och då svara på frågor. Och nu har vi ju en livslevande modedoktor här på Stil och det är du Susanne. Och idag är det då äntligen dags. Vi har gått ut på vår Instagram och efterlyst er lyssnares frågor.
Ja.
Innan vi börjar, vilken är den vanligaste modefrågan som du får?
Men jag får inte så många frågor faktiskt.
Ingen?
Nej, rätt sällan.
Då kanske du får göra dig redo nu för att det kan ju droppa in en och annan fråga i framtiden eftersom vi nu öppnar upp den här dörren. Och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Har du en fråga till Susanne så skriv till oss på Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej Stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge. För jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer. Bland annat då en päls. Min mammas bisampäls.
Bisampäls?
Mm.
Vad är då det?
Ett stort gnagardjur.
Okej, för man tänker på bison också, men det hade ju varit lite...
Bison och bisam.
Bisam, ett gnagardjur.
Ett gnagardjur med lång och mjuk päls.
Så du står där med den där pälsen, har ärvt den, och vad har hänt med den? Hur har du resonerat?
Jag fattade beslutet bättre att den kommer till användning, så jag skänkte bort den till en kär vän som kan bära upp den. Den passar inte riktigt på mig heller.
Och det kändes bra?
Ja.
Mm. Men den här personen verkar vilja ha kvar pälsen och är lite sugen på att bära den. Och hon skriver här att hon har noterat att det är mycket pälsar just nu. Det har jag också märkt. Det är på röda mattan, det är olika bilder av kändisar. Också i min egen bekantskapskrets tycker jag mig se pälsen dyka upp allt oftare. Vad är din bild av pälsen? Är den inne igen?
Ja, men det är en komplex fråga som man säger.
Hur då?
Ja, men det är ju ett virvar av frågor om moral och etik.
Ja, det är det jag känner, för jag vet faktiskt inte riktigt själv hur jag skulle resonera kring etiken om jag nu blev sugen på att bära päls. Är det okej eller inte? Vad skulle du säga där då?
Ja, men det sägs ju ofta att äkta päls är naturlig och återvinningsbar, och det stämmer ju. Det är bättre än fuskpäls som är baserad på oljebaserade plastmaterial som nylon, akryl och polyester.
Jag har hört från vår branschkollega Modemassaken på hennes Instagram, så berättade hon där att det tar 200 år för naturen att bryta ner en fuskpäls, men det tar bara ett år att bryta ner en vanlig päls.
Mm. Visst, men sen kan man ju fråga sig vilka signal man skickar ut genom att bära päls överhuvudtaget. Frågar man till exempel PETA så menar de att det spelar ingen roll om det är ny eller gammal päls. För det är ändå ett oskyldigt djur som blivit av med sin päls.
Så enligt PETA så är man liksom mördare oavsett?
Ja, det är en drastisk formulering. Medbrottsling kanske?
PETA förresten, för de som inte vet vad det är.
Ja, men det är en förkortning av People for the Ethical Treatment of Animals. Och det är världens största djurrättsorganisation som bildades 1980 och där för att kämpa mot då, bland annat pälsindustrin. De har jättemånga medlemmar, nästan lika många medlemmar som Sverige har invånare, 9 miljoner.
Jag minns att du berättade för mig, PETA gick ut och hyllade det här lejonhuvudet som Kylie Jenner hade på sig från Schiaparelli. Att de tyckte det var så bra att det var så...
Att det inte var äkta.
Att det inte var äkta, ja.
Att det var ett äkta lejon som blev halshugget. Ja, men det finns ju päls och päls.
Päls och päls.
Ja, men i många kollektioner för hösten och vintern 2025 så kunde man se massor av vad som såg ut som fluffiga pälsar, inte då av lejon, men av mink och räv, men som var fusk på annat sätt.
Vadå, du menar såna där giftfyllda syntetmaterialspälsar?
Nej, det här var något helt annat. Det här var bland annat då bearbetad shearling, det vill säga mjuk mocka på ena sidan och päls på den andra. Men de här var gjorda för att likna mink och räv. Och det gjorde de också. Det var jättesvårt att se skillnad.
Okej, så du menar att man har börjat imitera päls med hjälp av annan päls eller skinn? Eller har man börjat med det nu eller är det något som har pågått länge?
Nej, men det har man ju hållit på med ett tag, men det har ju accelererat. Så då kan man ju ställa frågan, är fårskinn bättre än vanlig päls?
Mm, du menar att är det liksom rätt resonerat att ett djur är mer värt att skydda än ett annat?
Mm, eller hur? Men enligt många, och inte minst modemärken då, så betraktas ju får och ko och lamm inte som päls utan som restprodukter från matindustrin. Och är därför då mindre fel än att rippa pälsen från en räv.
Men du gör väl inte skillnad på djur och djur?
Nej. Eller det gör vi väl alla, men jag bär ju till exempel gärna siden. Det kommer ju också från djur faktiskt, silkesmaskar och siden. Men det har man också faktiskt tillverkat päls av, eller restmaterial från siden har man gjort sån här fuskpäls av. Och det kan man se nu i Paris. Så man jobbar med att få fram material som påminner om den här mjuka, fluffiga räv- eller minkpälsen.
Så det finns en stor innovation kring
ja,
att ta fram alternativ
enorm innovation.
Mer etiska.
Ja.
Det låter ju nästan bara gulligt också. Här är min silkesmaskpäls.
Men det finns ju också andra som till exempel då designern Gabriella Hearst som är känd för att vurma jättemycket för det här hållbara. Hon använde sig till exempel av då gamla minkpälsar, vintage, som hon hade sytt om till ny design.
Ja.
Och sy om gamla grejer, gamla pälsar, det är också den svenska designern Hodakova gjort. Hon har använt sig av då gamla mössor, såna tantmössor av mink som hon har sytt om till ny design. Men så frågan, eller oron det här väcker, det är väl om den här typen av pälsar kommer att bereda väg för vanliga pälsar igen.
Alltså du menar att hela den här nya pälstrenden kan bana väg för...
Ja, att jag får upp lusten till fräscha, färska minkar, det vill säga nyproducerade pälsar då. Så att allt arbete och all lagstiftning som har lagts ner på att förbjuda päls och pälsindustrin har varit förgäves.
Det vi kan konstatera är att det pågår någon slags pälstrend. Och då undrar jag, varför har den här pendeln svängt till pälsens fördel igen?
Ja, det finns flera anledningar, men dels att det kommer nya generationer som tycker att päls är cool och kanske inte tänker så mycket på varifrån pälsen kommer.
Men jag vet inte ens vad du pratar om när du slänger med de här olika bisam och alltså djuren du aldrig hört talas om.
Vet du hur en bäver ser ut?
Jag har aldrig träffat någon bäver.
Men du kanske sett den på bild?
Ja.
Den ser ut ungefär som en liten bäver.
Ja, bisam.
En bisamrotta.
Är det ett favorit?
En gnagare.
Är det ett av dina favoritdjur?
Nej.
Kanske kan bli.
Kanske kan bli.
Men om man tar det från början med pälsens symbolstatus, hur började allt?
Jag ska inte dra historien från stenåldern och framåt, utan med den här lyxkänslan som päls har kommit att förknippas med, den växte sig ju då stark under 1950- och 60-talet. Och då var det många filmstjärnor som syntes på bild insvepta i tjusiga pälsar. Och det var också då som mode som Dior hakade på och gjorde egna lyxiga varianter. Så det kunde dessutom ha en päls från Dior, Double Whammy.
Jag tänker på Marilyn Monroe. Hon blev ju känd för att bära vit minkpäls.
Och då, under den här perioden så gick ju då pälsindustrin på hög varv med farmar och
minkfarmar. Du menar många djur sätta livet till?
Alltså, jättemånga.
Fanns det inte någon kritik mot det då?
Nej, det kom senare på 80-talet, för då började just de här PETA då samarbeta med flera andra alltså djurrättsorganisationer för att ifrågasätta det etiska med att slakta djur för deras päls och de här vidriga förhållanden som de levde under medan de levde då. Och kommer du ihåg den här kampanjen I'd rather go naked than wear fur?
Berätta allt.
Ja, men den var ju jättekänd. Men det började 1990 med The Go-Go's, som då var ett enormt populärt tjejband. De klädde av sig nakna på bild och höll en banderoll med orden I'd rather go naked than wear fur framför sig. Och det där fick effekt, och sen poserade supermodellerna som Chrissy Turlington och Cindy Crawford med samma budskap.
Så att jag går hellre naken än att bära päls.
Ja, och det fanns ju andra slogans också, som när Tommy Lee, Motley Crue poserade naken och tatuerade ink, not mink. Och hela det här kampanjandet, det gav ju resultat, så PETA la ner den här kampanjen 2020.
Och det blev också någon form av resultat i pälsbranschen.
Ja, verkligen. För då hade de flesta stora modus förbjudit päls. Och Kering, som då annat äg Gucci och Bottega Veneta och Yves Saint Laurent, de var en av de sista på bollen. De förbjöd alla sina varumärken att producera päls så sent som 2022. Men innan dess så var det bara mängder som hade lagt ner och förbjudit. Och enligt det här Fur Free Alliance har den globala pälsproduktionen minskat med 85% de senaste 10 åren. Vi ska kanske förtydliga då att pälsindustrin, den är ju mer eller mindre död idag. Så när man säger att päls är tillbaka, så handlar det inte om att det plötsligt startat en massa nya minkfarmar eller rävfarmar, för det har det inte gjort och kommer sannolikt heller inte att göra. Och det här handlar ju mest om att det är gamla pälsar, vintage och material som ser ut som mink och räv. Det är ju det vi pratar om idag, och det är det de skrivs om idag.
Men så om du skulle rikta dig till frågeställaren och komma med någon slags slutsats?
Ja, men frågan är, känner du dig bekväm med att ha den här pälsen på dig? Kan du motivera varför du vill bära den?
Så du menar att om man då kan motivera varför man bär en päls, då blir man bekväm?
Ja, men så här. Känns det bra, mysigt, varmt och bära pälsen? Fine. Känner du att men bättre att den här gamla pälsen får lufta sig än bara hänga i garderoben? Fine. Känner du, ja, men det är ju inget nytt djur som har dött, utan jag tar tillvara på resurser som redan finns? Fine. Men känner du, jag kommer aldrig kunna förklara, inte ens för mig själv, varför jag går omkring en päls? Inget bra.
Susanne, är du redo för nästa fråga?
Absolut.
Det står, hej Susanne. Jag tycker att det är jäkligt svårt att navigera i dagens trender. Jag har alltid tyckt att det varit kul med kläder, att komma på nya kombinationer av de plagg som finns i min garderob och att vara på jakt efter nästa fynd. Men nu känner jag ingenting. Jag skulle vilja få tillbaka min lust. Hur hittar jag inspiration? Hälsningar Ulrika. Om du kunde identifiera dig med förra frågeställarens pälsarv, så känns den här frågan som att den är skriven av mig. Jag har verkligen en sån här period just nu. Alltså inget plagg i garderoben känns bra. Det är en full garderob som känns helt tom. Är det här vad vi kallar en klassisk modekris?
Alla har vi tittat in i överfulla garderober, suckat och sagt, men jag har ju ingenting att sätta på mig.
Finns det en diagnos?
Fashion fatigue.
Även om det är ett lyxproblem, så behöver du ändå en lösning. Hur löser man det här?
Ja, men ett tips till frågeställaren är väl kanske då att leta efter spännande personer i modehistorien. De kan ju vara inspirerande.
Det är lustigt att du säger det, för att jag märkte faktiskt att det hände någonting med min stil när du och jag pratade intensivt om Coco Chanel nyligen i ett program. Att plötsligt så hittade jag de här nya kombinationerna som då var skapade utifrån hennes sätt att tänka, som att jag kunde tappa in på hur hon tänkte lite grann. Du kanske har flera sådana här kvinnor ur historien att presentera som jag och Ulrika då kan ta rygg på.
Ja, det var det jag tänkte göra.
Ja, det var det jag tänkte göra.
Ja, om du slutar prata.
Ja, det ska jag verkligen göra. Det känns ju som att du sitter på en guldgruva här.
Mm, jag har jobbat med stil i 18 år. Ja, men jag skulle vilja lyfta fram två kvinnor som i alla fall jag tycker är väldigt inspirerande, men på helt olika sätt. De är varandras absoluta motsatser, skulle man kunna säga.
Som du och jag.
Ja, precis. Och de jag tänkte på är då Elsa von Freytag-Loringhofen och Babe Paley.
Vad sa du? Elsa von Freitag Loringhofen? Det har jag aldrig hört.
Nej, det är verkligen inte så konstigt. Hon var en ganska marginell figur, men extremt färgstark. Hon kallades för New Yorks första punkare, radikal protofeminist och inte minst dadaismens moder. Och vi talar alltså 1917 nu.
Det finns ju ingenting som jag går igång på så mycket som dadaister. Kan du visa en bild?
Mm, här har du en till exempel.
Okej, då ska vi se. Då ska vi alltså försöka beskriva...
Notera, det ser ut som en blomkruka med skedar i, men det är hennes hatt.
Det är ju ett omöjligt uppdrag att beskriva vad hon har på sig. Det är hattar, skedar, konstiga... Alltså hur hon står och poserar, säger... saker på öronen.
Ja, man säger bland annat att det finns det som trotsar beskrivning. Det här har vi någon som lever upp till det. Det är svårt att beskriva.
Men här måste jag nästan smälta i lugn och ro, de här bildflödet. Berätta mer om Elsa.
Den här excentriska kvinnan, hon föddes då som Elsa Hildegard Plötz 1874 i Swinemünde, en del av Tyskland som idag tillhör Polen. Men hon ville inte vara kvar där, hon ville till New York. Så hon tog sig dit och levde knapert. Hon jobbade som modell och konstnär. Hon uppträdde som kabaréartist på olika klubbar i Greenwich Village. Och hon satte snattande i system och blev ofta haffad av polisen, antingen för stöld eller för att ha blottat sig. Alltså indecent exposure.
Det här är ett jätteroligt stiltips, att du uppmuntrar oss lite fashion fatigue lyssnare och börjar med blott.
Så klä av er bara.
Men kan du säga namnet igen? Vad sa du? Plötz?
Nej, hon heter Elsa von Freitag Loringhofen. Och det flotta namnet fick hon genom att gifta sig med en man vid namn Leopold Baron von Freitag Loringhofen. Men han var ännu fattigare än vad hon var och stack med hennes besparingar de få hon hade. Men namnet fick hon behålla.
Ja, det får man ändå gratulera till.
Ja, verkligen.
Väldigt bra namn. Men hon har alltså blivit berömd för sin klädstil. Kan du beskriva den?
Nej, men det går ju inte. Men jag kan säga ett ord. Gränslös. Mm. Grejen är att hon köpte inga kläder, eller väldigt lite kläder, utan skapade sina egna. Och det gjorde hon av upphittade grejer, vilket gjorde hennes outfits till levande konstverk, tyckte hon.
Som var en slags sakletare då, eller mästare på att bara hitta olika föremål som hon skapade sina outfits av.
Ja, verkligen. Och inte bara det, hon var modig också. För en tid där det fortfarande var då förbjudet med crossdressing i USA, det vill säga en kvinna fick inte klä sig som en man och en man fick inte klä sig till kvinna. Så då kunde hon då, Elsa, ge sig ut på stan i manliga matadorbyxor som hon hade målat ränder på. Och så bar hon en mönstrad mexikansk filt som kappa. Och den här filten hade hon förstås hittat i någon soptunna.
Alltså jag skulle ju betala dyra pengar för att få se dig i exakt den här stilen. Matadorbyxor och mexikansk filt. Finns det fler bilder att googla?
Ja, googla på. Njut av bilder. Hon har hängt teskedar i öronen som örhängen. Hon har duschdraperi, ringar av plast som armband. Och så har hon tryckt fast frimärken på kinderna istället för rouge.
Jag är mållös.
Mm, men det kommer mer. Och när hon var i 40-årsåldern så bara, jag rakar med håret. Och så färgade han huvudet klarrött istället. Och en annan dag kunde det vara grönt.
Alltså skallen.
Skallen, ja, skallen, precis. Och för att få ytterligare lite boost på det här så kunde hon lacka det också, huvudet, för att få det att blänka. Och läpparna, de färgade hon svarta.
Skallen som en enda stor juvel.
Ja, en blänkande juvel i grönt eller rött. Och sen kunde hon också vara lite så innovativ på ett sätt som var väldigt före då, för att hon hade på en topp till exempel som hon har, hade hon ett bakljus som finns på cyklar och bilar som drevs med batterier. För kunde inte bilar och cyklar, varför kunde inte hon ha det? Så hon gick omkring där som en liten blinkande julgran.
Alltså hon fäste det på sina...
På sin lilla topp.
Okej, så då ska jag sammanfatta lite grann. Lacka huvudet, blinkande lampor som prydnade på kläder. Ja, det här skulle ju kunna vara någonting som Rika då, frågeställaren, alltså ett bra tips till henne. Men det som jag tänker är ju att det är ganska stora, vad ska man säga, moderisker som Elsa tar. Det gäller då att man får till det på exakt rätt sätt, utgår från.
Jag tror inte hon tänkte så mycket på det faktiskt. Och jo, en sak till som man inte får glömma med henne. Hon hade ju också ett fiffigt sätt att göra en egen form av BH på. Hon tog ett par konservburkar, tomatkonservburkar som hon fäste med ett grönt band i ryggen som hon knöt med ett rosett.
Konservburkar, ja. Och la in brösten i konservburkarna.
Ja, precis, ja.
Men det var som ett performance.
Ja, för hon betraktade hela sig själv som ett konstprojekt. Så varje dag var ju som en sorts performance där hon tände på gränserna. Eller skulle jag säga, då gjorde sitt bästa för att spränga alla gränser som fanns.
Så sammanfattningsvis, hur skulle du beskriva den här stilen?
Ja, ett kompromisslöst förhållningssätt till kläder och konst.
Och om man ska inspireras av den här kvinnan, vilket jag ju faktiskt direkt gör. Jag märker att det är som att du föder en ny blick i mig. Jag kan inte på rak arm säga exakt hur det här modet kommer att utspela sig på min kropp.
Vi ser fram emot det.
Kan det finnas en poäng med att också när man har känner sig oinspirerad, att man också tar ut svängarna så mycket, titta på någonting som är så pass galet som det här är, att då kan man ta ut någonting som är lite mer lagom, men ändå man har liksom sprängt glastaket så att säga.
Exakt så är det, för att man måste bara, som du säger, vidga blicken, bara tänka så här, men så fullt så där galet är inte jag i alla fall, och kanske börjar man betrakta sin egen garderob på ett nytt sätt. Man behöver inte gå lika långt som hon gjorde, men man kanske betraktar sin garderob med lite mer mildare blick.
Lite mer öppen blick.
Lite mildare, ja, lite öppen blick.
Du flaggade för att du hade med dig två kvinnor som vi skulle inspireras av. Och nu ska vi då få höra om den här skrotnissans motsats.
Ja, nu ska vi inspireras av en kvinna ur den amerikanska societeten, Babe Paley. Hon var en av de där rika och vackra kvinnor som författaren Truman Capote kallar för The Swans, svanarna.
Jag känner ju igen namnet, men jag får inte upp någon bild i huvudet.
Men tänk på tv-serien Feud, Capote versus The Swans, som nyligen gick. Och idag spelas då Babe Paley av Naomi Watts.
Mm.
Och hon är den svan som Capote gillar allra bäst, men sviker allra mest. Men han sa, hon hade bara ett fel. Hon var perfekt. Och det var verkligen så här. Babe Paley blev hela tiden utsedd till en av de bäst klädda i USA då, tack vare sin elegans och välvårdade stil och goda hållning då, något som hon uppnådde med träningsformen Pilates långt innan det blev trendigt.
Men hur såg hon ut då?
Ja, men hon såg bra ut, men hon var inte modellsnygg. Hon hade så här kortklippt, mörkt hår, finmejslade drag, men det var inte det som var grejen, utan det var just hur hon bar upp sina kläder. Hon kunde få jeans att se eleganta ut, som någon sa.
Men är inte det här den så kallade million dollar question? Alltså att varför bär någon upp kläder så bra? Alltså vad är det för magi som gör att kläder liksom sitter bättre på vissa än på andra?
Det är ju verkligen en intressant fråga, och det har inte nödvändigtvis att göra med att man måste vara lång och smal som en modell, utan det har jättemycket med hållning och resning och gör att sträcka på ryggen och blicka rakt fram. Det skapar ju någon typ också av pondus och inger respekt.
Du pratar kanske om grace eller att vara graciös.
Ja, gras, ja, precis, gras, kanske. Men den här går att träna fram. Men vissa verkar ha det med födseln och andra inte.
Men skulle du säga att hon är en av historiens bäst klädda kvinnor?
Ja, det är svårt att säga. Men grejen var, förutom hållningen då, att Babe Paley var ju tidig med att blanda billigt med dyrt, bijouterier med couture, lite i Coco Chanels anda. Och hon var också tidigt ute med att bära så här enkla men snyggt skurna byxor då, istället för klänningar vid bjudningar. Det var verkligen inte populärt eller aktuellt då. Och hon fick det se så här avundsvärt självklart ut. Men hon hade förstås råd, måste man ju inflika. Hon var gift med grundaren av tv-bolaget CBS, Bill Paley, och han var ju stenrik, så det var ju mer dyra grejer än billiga grejer. Men hon hade just den där fingertoppskänslan liksom, att få till det, att krydda en look med något extra som man kan beundra, eller jag kan beundra i alla fall.
Och du som är ett fan, finns det någon bild som du tycker är representativ, som fångar den här stilen eller andan som hon representerar?
Ja, men det finns ju en bild där, hon blev ju trendsättande på sätt och vis, och det här är en av de mest berömda, och där ser man henne i början av 50-talet efter en av luncherna på den här restaurang La Grenouille på 52 gatan i New York, där de här ladies åt lunch med Truman Capote också. Och här ser man då, har hon tagit av sig sin Hermes-scarf och knutit den då runt handtaget på sin handväska. Det här blir ju en sorts klassiker, och den här var ju en så otroligt lätt kopierad look, och det spreds ju som en löpeld. Och den håller ju an idag, och idag är väl, tänk på alla de här små grejerna man ska hänga på väskan för att piffa till den och göra den lite mer personlig då.
Men att lägga så här mycket tid på sitt utseende som Babe Paley då gör, alltså det känns som ett oerhört stort arbete.
Mm, det är väl den lilla nackdelen med att ständigt sträva efter perfektion.
Jag kan ju spontant känna att hon hade haft ett stort utbyte då av Elsa von Freitag, alltså skrotnissan, att, eller hur? Det är ju varandras skuggor.
Ja, det kanske skulle varit uppfriskande för henne. Bli lite omskakad.
Eller bara chockerande.
Ja, det, kanske mest det faktiskt.
Men om man skulle omsätta Babe Paleys klädfilosofi idag, var skulle man landa då?
Ja, men det jag gillar med Babe Paley, det är ju hennes omsorg om detaljer. Ja, hon var jätterik, hade råd att köpa vad som helst. Men hon månade om att även det enkla och billiga då, det skulle vara elegant presenterat. Så ta en roller och borsta bort katthåret från tröjan innan du går ut.
Mm.
Jag talar om mig själv. Ja, och sträck på ryggen.
Okej, okay. Så det är det. Bara se till att du ser smoking ut i alla lägen.
Ja, de små detaljerna gör stora förbättringar.
Ja, men varsågod Ulrika då. Inspiration från modedoktorn, konservburkar och couture. Nu ska jag bege mig ut här på Kungsholmen och leta efter pantburkar, använda som BH. Och du Susanne, du tar väl en taxi till något fashionabelt lunchställe?
I wish.
Tack Susanne Ljung.
Tack Samanda Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Och vill du ha mer mode och populärkultur i Sveriges Radio Play så handlar det om att rensa i garderoben om du söker efter stil. Som vi också sänder här i eftermiddag, 2:30 i P1.
Den europeiska ytterhögen slöt upp bakom Donald Trump.
Man vill ju ha någon ny form av västerländsk civilisation.
Men den amerikanska presidenten visade sig ha tröttnat på Europa och tog istället ett kliv närmare Putins Ryssland.
Trump är impopulär i Frankrike.
Vad innebär det här för alla som hoppades på ett europeiskt svar på MAGA?
Uppdelning i olika läger.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Så ska det handla om relationen mellan medier och politiker med särskilt ljus på USA. Det är dags för ett nytt avsnitt av Fabriken från UR. Programledare är Emily Roslund.
I en upplyst tv-studio sitter USAs nationella säkerhetsrådgivare Mike Waltz uppklädd i marinblå kostym.
National Security Advisor Mike Waltz. Advisor Waltz, thank you for joining us tonight.
Hans blick är spänd och kroppsspråket är på hugget när nyhetsankaret på Fox News ber honom om en kommentar.
But how did a Trump-hating editor of the Atlantic end up on your signal chat?
Hon vill veta hur det gick till när en journalist från tidningen The Atlantic råkade läggas till i en krypterad chatt med några av de högst uppsatta medarbetarna inom försvar och säkerhet i den amerikanska regeringen.
You know, Laura, I'm not a conspiracy theorist, but
hans svar blir att han inte är konspirationsteoretiker, men att han tvivlar på att det som journalisten skriver om, alltså hur det gick till, är sant. I gruppen skrevs det bland annat om planerade flyganfall i Jemen som genomfördes några timmar senare och applåderades av medlemmarna i gruppchatten. Journalisten Jeffrey Goldberg, tillika chefredaktör på The Atlantic, som lades till i gruppen, publicerade i veckan en artikel om det som hänt. Vita huset har bekräftat händelsen, medan försvarsminister Pete Hegseth hävdar motsatsen. Han säger till en reporter att journalisten bakom artikeln är en lögnare och att det aldrig har pratats om något anfall i chatten.
Nobody's texting war plans.
Och när Trump i måndags fick frågan på en presskonferens om vad som framkom i artikeln var han snabb med att spela ner innehållets betydelse. Genom att säga att The Atlantic är en tidning som är på utdöende.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me it's a magazine that's going out of business.
Att media inte är att lita på är ett uttalande som Donald Trump upprepat många gånger under sina presskonferenser. Så när journalister och presskåren i USA ifrågasätts, hur påverkar det egentligen landets medborgare och synen på journalistik i stort? Och vilken betydelse får det att Trump välkomnat en ny alternativ mediekår i ovala rummet? Det ska vi undersöka i veckans avsnitt av Fabriken tillsammans med Fernando Arias som är programledare för Konflikt i P1 och med Jack Werner, journalist och medgrundare av Källkritikbyrån. Välkomna!
Tack!
Tack.
Ja, idag när vi spelar in det här avsnittet, onsdagen den 26 mars, så kan man ju säga att relationen mellan USAs regering och pressen är högst aktuell. Hur reagerade ni på den här nyheten?
Att det är först och främst såklart ett väldigt stort säkerhetsmiss, en väldigt stor säkerhetsmiss från Trumps medarbetare. Men om man tar det i det som det här programmet ändå handlar om, som den här podden handlar om, just reaktionen från Donald Trump att kritisera media direkt efteråt, det är någonting som vi känner igen, som han har gjort väldigt ofta. Och det där är något som är dels återkommande, men också väldigt viktigt i hur Donald Trump behandlar amerikansk media och hur han lyckas få kritik att rinna av honom. Genom att ifrågasätta källan, genom att ifrågasätta mediehusen och deras agenda inom citationstecken som han anser det vara. Det där har ju han liksom lyckats förfina på ett sätt som gör... eller han har gjort det med en slags kirurgisk precision, därför att inför sina egna väljare kan Trump hävda att om... det kommer en viss story från ett visst mediehus, så är det per definition falskt. Det är nummer ett. Och nummer två är det också som ett bevis för att media som ett slags etablissemang är emot honom och hans presidentskap. Och det är ju någonting som man har hävdat i kampanjer, redan kampanjen 2015-2016. Att media på något sätt vill att han ska misslyckas. Så... kritiska reportage och kritiska tv-inslag blir på något sätt ett bevis för att det finns ett etablissemang som är emot honom. Och det visar han ju på även här någonstans när han går på den enskilda journalisten eller chefredaktören för The Atlantic, Jeffrey Goldberg i det här fallet, men också själva mediehuset The Atlantic.
Men det är också, det finns ju en... Trump gentemot medierna har ju alltid följt en sån håll dina vänner nära men dina fiender närmare linje. Han brukade när han var bara fastighetsmagnat tipsa olika medier om saker och ting han själv höll på med, och då kunde det vara på ren skvallernivå, och så gjorde han det liksom under falsk namn, så att under falsk namn ringde han till olika redaktioner och sa så här: ni borde hålla koll på Trump nu, för han dejtar den här och den här liksom. Ofta substanslösa liksom, tips, men som ändå hade önskad verkan. Det finns ju få människor som har en bättre koll på den amerikanska mediemarknaden och dess olika enklaver och stämningar och idéer. Han har också, menar han, det var ingen slump att han tar upp just The Atlantics ekonomi när han också tillbakavisar en sån här rapport, utan det handlar ju om att så här, det går dåligt för dem ekonomiskt, det påverkar deras trovärdighet i hans ögon. Mm. Det är den här ständiga vinnarbeundran som han ju på ett sätt vapenifierar gentemot en sån här redaktion.
Jag tycker att det är en jättebra poäng, därför att media inför både det här valet men kanske framförallt valet 2016 fick en hel del kritik för att man hade med honom så pass mycket.
Gullade med honom.
Man gullade med honom, men han är ju expert på precis det som Jack säger, att liksom skapa nyheter. Mm. Och det gjorde han även innan han var president, precis som du sa.
Mm. Steve Bannon har kallat det flood the zone with shit. Att hela tiden liksom fylla på med nästa grej.
Exakt, men han kommer ju med påståenden som är så pass vad ska man säga, sensationella, att media inte kan göra något annat, anser man i varje fall, än att göra nyheter på det. Bjuda in honom eller bjuda in personer som pratar om honom. Vilket i sig då gör att han som varumärke får väldigt mycket mediatid.
Mm. Jag tänker, om vi backar bandet lite grann då, så har vi ju hört de senaste veckorna om hur Donald Trump då har portat olika mediehus från Ovala rummet, och han fortsätter ju att ifrågasätta journalisternas arbete och avsikter sedan något decennium tillbaka. Hur oroande är det, Fernando?
Jag tror att dels bakgrunden till det här med att han har portat vissa mediehus, det handlar ju om AP framförallt, som är USAs äldsta nyhetsbyrå och väldigt väl ansedd också i USA, som vägrar att benämna mexikanska golfen som amerikanska golfen. Det är liksom bakgrunden till det. AP får ändå genom olika sätt tillgång till presspoolen, som det heter. Man får alltså följa med presidenten på resor och officiella besök. Det är det man har blivit portade till från framförallt då. Så visst, liksom, det har inte så stor påverkan kanske på journalistiken just nu, även om man själv säger att det liksom har gjort att man kanske inte kommer ut med sina nyhetsartiklar lika snabbt. Men det sänder ju en signal, och det blir en slags praxis som säger att om du inte använder de ord eller begrepp eller den verklighetsbild som vi har, då kommer det få konsekvenser. Och av den anledningen så är det oroande. Men det finns ju flera saker som pågår samtidigt, skulle jag säga, i USA, som kanske är ännu mer, i mitt tycke i varje fall, oroande. Och det är bland annat då att man försöker ta bort finansieringen från motsvarigheten till public service media, NPR som är radion och PBS som är tv då, motsvarande SVT. Och det där, om man lyckas med det, kommer framförallt få konsekvenser för lokala tv-stationer runt om i USA, på landsbygden framförallt, som är väldigt beroende av medier. Det kanske inte finns så mycket medier överhuvudtaget. Så det är en annan sån aspekt som kanske oroar mig mer än just den här.
Så vad skulle du säga att pressfrihetens status i USA är just nu?
Så pressfriheten som storhet i USA skulle jag säga kanske inte så väldigt oroad över, därför att USA är ändå ett land som till mångt och mycket grundar sina liberala värderingar på just ett stort mått av pressfrihet. Men det är en annan sak att kanske prata då om journalistiken och mediers ställning i USA. Pressfriheten är en sak för mig, men liksom mediers ställning, det är en annan fråga.
Ja, precis. Pressens status, vad säger du där?
Där skulle jag säga att det största problemet, som jag ser det, från ett helikopterperspektiv, det är att tilliten till vissa medier är så pass låg i vissa väljargrupper. Och det där återknyter till det vi pratade om förut, nämligen att Donald Trump då har lyckats att i de väljargrupper som röstar på honom få dem att tycka och tänka att vissa medier och vissa journalister, de talar per definition inte sanning.
Mm.
Men jag vill bara kort lägga till att när man pratar om det här och Donald Trumps inställning till medier, så får man kanske ofta bilden av att det är han som har startat det. Men den här polariseringen som finns i USA, den har pågått mycket längre än Donald Trump har varit president, och då även hans första presidentskap, mycket längre än så. Det är någonting som man har kunnat se ända från 50-60-talet och som har spridit sig ut till även hur människor ser på media.
Mm.
Det Trump har gjort, och som både Jack och jag har pratat om, det handlar ju snarare om att han har kunnat använda det på ett så bra sätt, att han har varit en så duktig kommunikatör, oavsett om han har varit president eller tv-stjärna.
Just det. Vad tänker du om det, Jack?
Ofta får man hålla i minnet när man pratar om Trump att det är ju en helt unik politisk figur. Man kan, de som har liksom kandiderat i olika lokala större eller mindre val, i mellanårsval eller presidentvals vid de valen i USA, och som har försökt marknadsföra sig som Trump-figurer, alltså på ett annat sätt än just bara egentligen att skriva under på allt Trump säger, men också själva vara Trumpigare än Trump. De har ju i allmänhet, det har gått sämre än snittet för dem. Så att det är ju liksom Trump som själv bär folkets sympatier på ett sätt, eller i alla fall i den mån han gör det nu. Och det reser ju för mig frågan hur mycket det här är en parentes. Alltså att vi kan ju se nu hur Trumps politik och gentemot Europa och världen i stort förändrar nog världens riktning. Ja, vi är ju ett helt nytt säkerhetsparadigm och liksom en helt ny världsordning eventuellt under uppförande. Men frågan är hur mycket av den här inre dynamiken i USA kommer kunna överleva efter Trump. Eftersom att han är så unikt attraktiv hos den här liksom substantiella delen av amerikanska väljarkåren.
Mm. Mm.
Jag tror inte att så många andra skulle lyckas hålla på med media på det sättet som han gör. Så.
Det är väl den stora frågan. Jag är kanske inte lika säker som du, om du nu var säker på Jack, att liksom det inte kommer finnas någon som kommer lyckas replikera honom. För på något sätt har han visat vägen för inte bara republikaner utan politiker i världen över. Så här kan man göra. Så här kan man behandla medier, och så här kan man också få makt inom det egna partiet, nämligen republikanerna, att frånsäga sig de ideal som de har haft tidigare. Jag tror att många i varje fall kommer att försöka. Sen kanske, visst, man kommer inte vara lika lyckosam som Trump har varit i det. Men jag tror att vi kommer få se Jag menar, man brukar ju säga att nästa presidentval börjar ungefär när alltså presidenten tillträder, alltså 4 år tidigare. Så jag menar, redan nu börjar ju folk på något sätt inom det republikanska partiet att positionera sig för vad som ska komma efteråt.
Precis.
Och där har man ju nu en slags blåkopia från inte bara ett presidentskap utan 2 presidentskap av hur Donald Trump har behandlat den här inre dynamiken som Jack pratar om. Mm. Som jag tror man kommer att försöka i varje fall att replikera.
Mm. Vi har varit inne här på polariseringen, ni båda har varit det. Och jag undrar om det finns, kan man dra en större nytta nu av polariseringen genom att det finns ett bredare medieutbud? Det finns så många fler plattformar och algoritmer som gynnar inlägg på det ena eller andra sättet. Vad tror ni?
Jag vill nog säga, först sticka emellan med att säga att på ett sätt är det också tvärtom. Alltså att den primära men mindre sexiga medieutvecklingen som har skett i USA sedan 2005, det är ju lokaltidningsdöden. Den är egentligen den liksom mest betydelsefulla medieutvecklingen, att på sen 2005 så har var tredje lokaltidning i USA försvunnit. Mm. Så att det är ju liksom så att allt fler blickar tvingas styras mot de här stora riksmedierna, och de stora riksmedierna, vad som händer i dem är allt som oftast att republikaner och demokrater ägnar sig åt pajkastning. Så att det är ju den här frånvaron av det här jordnära som äggar på, det har forskningen visat, äggar på också polarisering, och som gör exempelvis att färre ser någon nytta i att ställa upp i lokala val, vilket gör att de som redan är valda har högre chans att sitta kvar, vilket gör att de spenderar mindre pengar på att försöka bli omvalda. Det är en hel dominoeffekt av saker som utlöses av att lokaltidningen i USA är på utdöende.
Mm. Jag skulle säga att jag håller helt med om det du säger, Jack. Jag skulle säga generellt dock när det gäller sociala medier och människor som själva då blir publicister på olika plattformar, det de inte alltid har är ju de journalistiska regler och principer som vi journalister faktiskt har. Vi försöker ju, om man är seriös i varje fall, komma så nära sanningen som möjligt i det vi gör, och har olika metoder för att komma dit.
Och olika metoder för att rätta oss om vi har kommit fel.
Exakt. När vi har fel, då säger vi att vi har fel, så att människor ska veta det, som ju är väldigt viktigt. De här publicisterna på sociala medier, många av dem i varje fall, behöver ju inte förhålla sig till det, utan förhåller sig snarare till att man faktiskt har en politisk agenda från början, och det är därför som människor då också söker sig till de specifika avsändarna. Mm. För att man får sin egen verklighetsbild bekräftad där. Så det är ju i sig ett problem som också då håsar upp eller katalyserar den här polariseringen som redan finns sedan innan.
Mm.
Det finns ju också en ganska substantiell andel av amerikanska väljare som tycker att båda lagen är skit, så att säga. Som kanske håller för näsan och väljer, eller som kan acceptera en enskild kandidat eller, men inte liksom tycker partiet i sig är särskilt bra. Så att jag skulle säga att just positionen, jag tycker inte om någon här, den är ganska vanlig. Och jag tror inte att det är så ofta man känner att man ska tvingas in i en av de follorna. Kanske då snarare just att någon av de här figurerna som i egen bärkraft växer. Alltså jag tänker på en Trump eller en Bernie Sanders eller en Alexandria Ocasio-Cortez. De som just nu bland demokraterna är de som tydligast får uppmärksamhet. Demokraterna är ute i skogen helt just nu efter valförlusten. Och då är det ju liksom alltid väldigt, det är en stor fråga, vart ska vi gå? Det är ju kanske åt dem man snarare då tenderar dras, och där kan absolut enskilda opinionsbildare vara en bricka i spelet, men det intressanta är väl att de större opinionsbildarna, de är ju gärna sådana som inte egentligen i första hand framställer sig som opinionsbildare. Joe Rogan exempelvis har väl i och för sig alltid haft en politisk överton eller en sorts egen liksom tydlig riktning, men har ju samtidigt, hela grejen är ju samtidigt att här sitter vi och pratar i timtal om ditten och datten. Mm. Det är ju inte så att det framställs som politik med Joe Rogan. Och de här poddarna som Kamala Harris var med i var ju också av den typen snarare. Det var snarare så, här är en liksom podd för tjejer i allmänhet som hon är med i, en utav också de största i USA som hon ställer upp i.
Mm.
Så att det är ju som att det är den här, det här med politik, mitt intryck eller min känsla är att ganska sällan blir man störst för att man säger jag är politikprataren. För att om man är politikprataren så är man också på ett sätt gör man sig otillgänglig för ungefär hälften av allmänhet av publiken på en gång. För att man har tagit en tydlig ställning.
Och Joe Rogan då kan vi säga, ifall man inte känner till honom, driver ju då en av världens största samtalspoddar helt enkelt. Där han bjuder in kända personer för att diskutera ditten och datten. Det tyckte jag var bra sammanfattat.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news.
Trump har länge varit kritisk till journalister. Sen starten på sin presidentperiod har han gjort flera negativa uttalanden kring journalisters arbete och även hunnit råda om en del bland pressakkrediteringarna. Bland annat slängdes det stora mediehuset AP ut ur ovala rummet och den innersta bevakningskretsen.
Now the Associated Press, as you know, has been very, very wrong. And they're doing us no favors, and I guess I'm not doing them any favors. That's the way life works.
I anslutning till att fler nyhetsbyråer portats från Vita huset i början av året har en alternativ mediekår blivit inbjudna att närvara i det ovala rummet. En grupp som till stor del består av influencers, fristående journalister och poddare.
The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan podcast by night, all day.
Apropå det här då, så har ju Trump liksom breddat sin mediekår. Han har skapat en liten alternativ mediekår, kan vi kalla dem, i form av poddare och influencers som nu får ta plats i Vita huset. Finns det några fördelar med det?
Det tycker jag. Jag tycker att det finns fördelar med att det finns en mångfald som får tillgång till rum som de annars kanske inte skulle ha fått tillgång till. Men det där kan man också ifrågasätta, för att det fanns vägar in också. Om man pratar om den här presspoolen som reser med presidenten runt om, så fanns det vägar in till att även mindre medier skulle kunna vara en del av det. Men det kostar väldigt mycket pengar, så det är nästan bara de stora mediehusen som har råd med det, så att säga. Så det har kanske inte förändrats jättemycket att Trump nu bjuder in dem, för att de har inte pengarna eller finansieringen att kunna göra det ändå och hänga med liksom presidenten till Paris och sen runt om i USA och så vidare. Men själva, så på ett sätt så är det ett signalvärde att Trump då säger att nu kommer alla få plats här, nu kommer alla kunna komma in. Men på ett sätt i praktisk betydelse kanske inte är så stort. Men återigen då, där det blir problematiskt skulle jag säga, är ju när en president eller en administration väljer att vända sig till vissa medier enbart för att de är honom trogen. Då liknar det ju mer andra stater som kanske inte har ett så kärt förhållande till demokrati, där man snarare vill få ut sitt eget budskap och sin egen propaganda. Om det här är någon slags första steg till att stänga ute vissa medier som är kritiska mot administrationen och få in dem som enbart är debattörer, då är det ju såklart ett problem.
Ja, man får ju tänka att allmänheten är smartare än vad man tror, men mer okunnig än vad man tror är väl ungefär vad man brukar försöka hålla i minnet. Att smart men kanske inte insatt i alla detaljer. Och det, en sån allmänhet tänker man ju ska känna igen ett icke-svar, även om det förekommer i en podd där programledaren hurrar över det, om man säger så. Alltså att ett icke-svar är ett icke-svar, även om det lindas in med rosor och parfym. Sen så är det klart att är du helt insvuren sen innan på vad den här poddaren eventuellt då, som får komma in i pressrummet och ställa en fråga, är du helt insvuren på dennes ideologi och därmed i förlängningen även Trumps ideologi, det är klart att då kommer du att hurra över att någon är där. Som det var, jag såg ett exempel på en av de här poddarna som var inbjudna som hade ställt frågan: är media out of touch när det kommer till hur de rapporterar om deportationerna som genomförs? Och då hade pressekreteraren sagt ja.
Inga fallfrågor eller?
Exakt, nej. Det var ju ett enkelt upplägg. Hela poängen där var bara: här har du en möjlig chans att säga något som jag och mina lyssnare kommer tycka om.
Men jag har rest runt ganska mycket i USA bland liksom republikanska gräsrötter. Och där finns absolut den här känslan om att, man tycker att det är en sanning. Att viss media ljuger. Att viss media, alltså vissa journalister har en tydlig politisk agenda. Där jag som journalist då kan ändå tycka att det här är medier och journalister som verkligen försöker göra ett bra jobb. Men de har redan innan då på gräsrotsnivå bestämt sig för att det är precis som Donald Trump säger, att media är ett etablissemang som är emot honom och hans presidentskap. Så oavsett vilken fråga man ställer till de här republikanska väljarna, så har de redan en slags barriär där man liksom, ja, men det där är bara struntprat, utan det där säger de bara för att avleda från det som är riktigt bra som det han har gjort. Och ibland kanske man får, ja visst, han kanske inte borde ha uttryckt det på det sättet, han kanske inte borde ha gjort det på det sättet, men han är ändå en ärlig, autentisk person. Så det är klart att ibland kommer det bli vissa felsteg, men det spelar ingen roll. Mm. Men den stora grejen, för att då svara på din fråga, handlar ju att det jag ser när jag pratar med republikanska väljare är ju helt klart att det sipprar ner till dem, den här liksom förtroendet för medier som Trump vill framhålla, att det ska vara väldigt litet för traditionella medier.
Men det är där, även där är ju Trump en del av ungefär samma egentligen societet eller elit som de medier han kritiserar. Mm. Han har ju koll på alla de där människorna, men vad han inte har koll på, för att återgå till min gamla poäng om lokaltidningen, det är ju lokaltidningen. Han kan ju inte gå runt och skapa en tydlig bild av att någon lokaltidningsredaktör är en inbiten demokrat som donerar till eller får pengar av George Soros eller bla bla bla. Och det är just därför försvagningen utav lokaltidningen har en sån uppenbar effekt. För att kommer någonting därifrån, så har en helt annan impact på det lokala området. Men här blir det som att samtalet förflyttas med tanke på att i takt med att de lokaltidningarna försvinner, så förflyttar samtalet upp på nationell nivå. Och på nationell nivå så har Trump S på hand, eftersom att han kan alla de där människorna, har en redan befintlig berättelse om hur de är hans fiender. Så att det hela tiden flyttas det ju upp dit liksom, till att handla om dem.
Avslutningsvis då, vad är vägen framåt?
Jag tror att en del av svaret, absolut inte den största delen, men en del av svaret är att vi måste vara mer öppna med om hur vi arbetar och varför vi gör de val som vi gör. Det räcker kanske inte säga, som jag nu har refererat till kanske ett par gånger i den här podden, att liksom journalister använder sig av journalistiska metoder. Man kanske måste också förklara vad de metoderna är för någonting.
Bjuda in, släppa in, vara där. Och,
ja. Absolut. Och redovisa mer av arbetet som har föranlett till att jag kan säga att så här förhöll det sig.
Mm. Jag drar väl åt det optimistiska hållet, alltså att jag i allmänhet tänker att det här är inte första gången en karismatisk politisk ledare har vänt allt upp och ner, och det här är inte första gången en teknisk innovation har gjort att vi är lite förvirrade ett tag. Och jag har ju någon sorts grundinställning som är att information är som mat. Om man tar del av för mycket dålig sådan, så mår man sen dåligt och får en sorts sug efter bra. Alltså med betydelsen att om man tillräckligt länge bara får liksom information ifrån uppenbart färgade opinionsbildare som inte vill någonting annat än egentligen främja en enskild politikers mål, ja, till slut så kommer det komma till en punkt där man krockar med verklighetsväggen och kanske inser antingen praktiskt eller teoretiskt att det jag tror är inte sant. Mm. Och min förhoppning är ju att det ska leda till en sorts, att det ska finnas en evig efterfrågan utav god journalistik. Bara att den ibland inte märks så tydligt.
Lite kort, Fernando, delar du samma optimistiska?
Det har inte låtit så hittills.
Nej, jag tycker om optimismen. Om jag ska pushback lite, så är problemet med ett sånt resonemang, kan jag tänka, även om jag inte är en expert på detta som du är, att det tar bort lite agens från mediehusen, för att på något sätt, så det du beskriver är ju någon slags per automatik kommer det här bli bättre när det finns så mycket skit där ute, så egentligen behöver vi bara sitta still på våra rumpor och så kommer det liksom funka av sig själv. Jag tror att vi måste vara mer aktiva även här i Sverige, för att vi ser samma rörelse som vi ser i USA även här. Jag tror vi måste vara mer aktiva och diskutera hur vi ska kunna nå fram och öka förtroendet eller återta förtroendet inom vissa väljargrupper. Men jag har inte alla svar på hur det ska gå till.
Nej, men jag håller med. Jag har surat på media sedan 2010. Jag är helt med på noterna. Men jag tror att man ibland gör det för mindre och ibland för mer döva öron.
Mm. Med de orden, hörni. Tack för att ni kom till Fabriken. Fernando Arias, programledare för Konflikt i P1, och Jack Werner, journalist och medgrundare till Källkritikbyrån.
Tack.
Tack.
Sen vill jag också säga tack till dig som lyssnar, och välkommen hit till alla er som precis börjat prenumerera på Fabriken. Har du några tankar om programmet eller vill föreslå ett ämne, så får du jättegärna göra det, och då är det mejlvägen som gäller. Vi nås på fabriken@ur.se. Vi som har gjort programmet den här veckan är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom, klipp gjordes av Ninni Westin, och Tommy Bjuggenissele stod för mix. Och jag heter Emily Roslund. Hej då!
Det här är ett program från UR.
Bildningsbyrån om kejsaren och stoikern Marcus Aurelius.
Inom kort kommer du ha glömt allt. Inom kort kommer allt ha glömt dig.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd. Som vi ju älskar i vår tid.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Maja Åström, ekonomi.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags. Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera.
Det här kan man lyssna till redan nu om man vill i appen Sveriges Radio Play och här i P1 efter tvånyheterna idag. Ekonomiakuten.
I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat ut i en fjällnära skog.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräftor här. Då är det svampen doftskinn.
Ja, följ med in i den artrika fjällskogen.
Blågrå svart spik, blanksvart spiklång, vitgryning nålång.
Men vi ska också försöka ta reda på hur det går med planerna att skydda den. På lördag klockan 6:10.
Wow, vilket träd.
Och här är så tolvslaget och dagens dikt.
Sjunger utanför. Välkommen åter snälla sol som jagat nordanvinden. Nu har du sovit sen i fjol och vaknar röd om kinden. Värm upp vår jord så växer råg och fyller bondens lada. Värm sund och vik och vind och våg så får vi gå och bada. Välkommen åter snälla sol, lys över land och vatten. Nu klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten.
Christian Glaser läste August Strindbergs dikt Barnen sjunga utanför från 1902, önskad av Kerstin Ros. Sen hörde vi stycket Adoration av Florence Price. Violinsolisten Randall Gusby spelade tillsammans med The Philadelphia Orchestra och dirigenten Yannick Nessé-Séguin. Skriv och önska till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
Så några ord från Vetenskapsradion följt av Studio 1.
I Vetenskapsradion om några minuter. USA drar in medel och drar åt regler för forskningen. Då ser Europa sin chans att värva forskartalanger från världens ledande forskningsnation. Vi hör utbildningsminister Johan Persson som vill samla universitetsföreträdare för att diskutera hur vi ska få talangerna att komma just hit. Och hör om vad som är Sveriges trumfkort på hand. Vetenskapsradion strax.
Och sen efter klockan 16 i eftermiddag, Studio 1, det domineras förstås av den kraftiga jordbävningen i Myanmar som mätte 7,7 på Richterskalan, och det följdes av ett efterskalv med magnituden 6,4. Och nu så kommer det rapporter om att tusentals befaras ha dödats och skadats.
Per Bergfors Nyberg och Helena Gråll här på Studio 1:s redaktion. Vi jobbar med detta för fullt. Vi har ju redan sett dramatiska bilder från Bangkok, men fortfarande inga inifrån Myanmar. Vi väntar på det. Men nödläge är ju utlyst i flera regioner i Myanmar som ju också ber om internationell hjälp. Och sen har vi också sett de här bilderna från Bangkok.
Ett höghusbygge som kollapsar, och vad man tror är att många byggnadsarbetare ska sitta fast under rasmassorna. Skalvet ska ha känts hela vägen till Kina.
Och svenska UD, utrikesdepartementet, uppmanar nu svenskar i det jordbävningsdrabbade området att kontakta anhöriga. Så vi jobbar på att få höra, ni kommer få höra vår korrespondent som är med oss, och vi jobbar också på att få in så många röster som möjligt från området.
Vi får också ett reportage ifrån Norfolk, Virginia, där NATOs amerikanska högkvarter ligger, och där läget för de svenska officerarna som är stationerade där har förändrats kraftigt sedan Donald Trump kom tillbaka till Vita huset.
Och sen tar vi också upp kritiken som riktat mot prinsessan Madeleine som idag lanserar sitt hudvårdsmärke på en skönhetsmässa i Tyskland. Johan T. Lindvall, chefredaktör på Svensk Damtidning, kommer hit och han undrar vad kungahuset står för och om det här verkligen, om det ska vara en kommersiell verksamhet.
Och så har vi skickat vår kollega Mikael Sjödell till Ulricehamn där det imorgon ska folkomröstas om parkeringen, marknadsplatsen, ska förbli en parkeringsplats eller byggas ut till ett nytt kulturhus och bibliotek. Vi ställer oss frågan, hur viktigt är det med folkomröstningar? Borde det bli fler eller mindre? Och vad gör det med demokratin? Vi hörs i studiet efter klockan 16.
Maria, vad tycker man i Kreml egentligen om Trumps sätt att försöka få slut på kriget i Ukraina?
Det är lite dubbelt. För å ena sidan så vill man fortsätta kriget, men å andra sidan så ser man en allierad i Trump.
Viktor, håller Elon Musks politiska engagemang på att sabba Teslas framgångar nu?
Det är lite tidigt att svara på, men klart är att det blåser mer kring Tesla än vad det kanske någonsin har gjort.
Lyssna på Dagens Eko i Sveriges Radio Play.
Nu laddar Europa för att locka till sig forskningstalanger från USA. Forskare som inte är välkomna där längre eller som inte vill vara kvar i det nya politiska klimatsområdet. Där är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Ja, mycket har hänt i världens ledande forskningsnation USA på sistone. Finansieringen har blivit allt mer oklar, exempelvis har Trump-administrationen hotat att ta bort 400 miljoner dollar från finansieringen till Columbia University och avbryta kontrakt och anslag. De menar att universitetet inte gjort tillräckligt för att hindra vad de säger är antisemitism på campus efter att det har varit protester där mot kriget i Gaza. Det finns en idé om att projekt som kan kopplas till begreppen mångfald, rättvisa och inkludering inte ska få pengar framöver. Och statliga forskare har blivit tillsagda